Vi ska stå upp och så ska vi läsa evangelietexten för den här dagen som är hämtat ur Matteus 13, 47 till 50. Vi läser i Jesu namn. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Vi ber. Ja, tack Jesus för ditt ord. Att du är ordet som är en lampa i våra liv, som leder och lyser upp. Tack att vi den här morgonen får ägna oss åt det här ljuset, utsätta våra liv för det ljuset. Tack att du vill lysa genom oss och vi ber Herre för fortsättningen av den här gudstjänsten. Tack att du är här med din egen närvaro. Amen. Varsågod och sitt. Världens mest kortfattade brevväxling, om man nu kan tävla i det, ägde rum 1862. Det finns det bevis på. Den franske författaren Victor Hugo, uttalas det så, hade rest på semester efter att han hade gett ut sin roman Les Misérables. Han hade skrivit och han hade jobbat och nu var det dags att ta semester. Så han åkte iväg. Men han var ju så uppfylld av den här boken. Eller det han hade gjort. Och tanken vid vad som skulle liksom hända med den nu. Hur skulle det gå? Så han kunde inte släppa det. På den tiden fanns det inga, det behöver inte ens säga, mobiltelefoner. Det är naturligtvis, det vet vi ju om. Så han skrev ett brev till sin förläggare full av liksom nyfikenhet inför det här. Och det här brevet löd så här. Ja, förläggaren i sin tur, han liksom var ju med på det här och vill naturligtvis ge ett besked till Victor Hugo. Så han skyndade sig till postlådan med ett brev där det stod så här. Les Misérables gjorde en jättestor succé. Det vet vi ju som musikal och som roman, som teater och på olika sätt. Både när den kom ut och även då i vår tid. Det avgörande för den här kommunikationen, det här utropstecknet och eller frågetecknet och utropstecknet är ju egentligen hela förutsättningen för den här kommunikationen är ju det som egentligen inte sägs. Det som är outtalat och det som finns. Det finns ett sammanhang som både förläggaren och Victor Hugo känner till. De var helt upptagna av det här. Det var ju det de tänkte på. Så när förläggaren fick ett brev med ett frågetecken så visste han ju att det här handlar ju om den här boken. Jag måste ge honom ett besked hur det har gått. Och i sin tur då, så skriver han det här utropstecknet och talar om att det har gått alldeles utmärkt. De tänkte inte på annat. Bägge budskapen representerar massa överväganden, tankar, känslor och fakta som inte fanns där, men ändå på något sätt fanns där. Breven har en massa information egentligen. Och om det inte fanns en massa information bakom de här tecknena så hade korrespondensen inte varit meningsfull. Den danske författaren Thor Nørretranders säger så här. Nørretranders, det här med språk, ja. Det viktiga med kommunikation, det är inte vad man säger utan vad man har att säga. Det viktiga med kommunikation är inte vad man säger utan vad man har att säga. Vi sitter inte här i den här kyrkan idag därför att Jesus var en retorisk mästare, vilket han var. Eller en fängslande talare, vilket han också var. Vi firar inte gudstjänst för att minnas hans målande bilder, hans liknelser eller hans kraftfulla formuleringar. Vi sitter inte här idag egentligen för själva ordens skull, även om de är viktiga och avgörande på många sätt. Utan vi sitter här på grund av hjärtat bakom dem. Vi sitter här idag därför att det fanns och finns ett hjärta bakom de här orden. Bakom det Jesus förmedlar. Och det här är ju helt avgörande. Orden är inte oviktiga. Det som sägs är inte innehållslöst, men utan att känna hjärtat bakom så blir det obegripligt. Utan att känna hjärtat bakom orden så blir det obegripligt. Och då är ju frågan till oss, känner vi, du och jag, Faderns hjärta? Har vi lagt våra öron mot hans hjärta och känt slagen? Har vi utforskat Guds kärlek på riktigt, på djupet? För den som gör det, eller har gjort det, så blir det här talet om Kristi återkomst, tidens slut, begripligt på ett helt annat sätt. Därför att det finns en kärlek som inte står ut med orätten. Gud är inte som folk är mest. Man säger ju att Gud är, vi är hans avbild, och visst är vi det. Men Gud är inte som folk mest. Han är inte rädd för konflikter och obekväma beslut. Som jag. Hans kärlek är kompromisslös. Det som har gått snett med skapelsen rättar han till. Och det är någonting som har gått snett. För evigt så ska inte det onda härja i världen. För alltid ska inte ondskan råda. En dag ska komma då det dåliga ska få sitt straff. En dag ska komma då det är slut på lidande och nöd, på utnyttjande, kränkning, våld och krig. Det ska bli ett slut på alla helveten i världen. Kärleken segrar. Gud vill genom sitt ingripande och sitt stora hjärta återställa det goda förhållandet till människorna som vår ofullkomlighet har orsakat. Gud vill återställa ett förhållande som från början var gott, men som på grund av synd, alltså det som skiljer människan från Gud, har förstörts, har blivit ofullkomligt. Det är det här som Rut talar om. Det som Jesus gör på korset. Det är gåvan till dig och mig. Genom att tro på och bekänna oss till Jesu död så blir vi inte goda. Och bättre människor, kanske. Men vi blir rättfärdiga. Och det är hela grejen. En fullkomlig rättfärdighet kan bara åstadkommas genom att ta emot Guds eget erbjudande om frälsning i Jesus Kristus. Det står att änglarna ska skilja de onda från de rättfärdiga. Inte de onda från de goda. Redan idag, och lyssna nu, kan den som tagit emot erbjudandet om Jesus Kristus som sin frälsare, precis som Rut sa, vara trygg. Vi behöver alltså inte utgå från en ambivalens i vårt inre. Hur ska det gå en dag? Utan det är ju faktiskt klart i Jesus Kristus. Jag är ingen rakt igenom god människa såklart. Men jag är rättfärdig i Jesus. Och rövare eller bibliotekarie gör detsamma. Men redan idag kan vi vara med Jesus i paradiset. Inte på det sätt som det en gång kommer att bli. Men vi är en del i hans rike. Vi vet inte vilka som kommer till himlen och vi vet inte någonting om hur det kommer gå till eller hur det kommer bli. Så vad kan vi då veta? Jo, att den som tagit emot Jesus i sitt hjärta och bekänner hans namn blir räddad. Det här är ingen gissning, inget önsketänkande. Det är sant. Idag är frälsningens dag. Idag är du kallad att ta emot frälsningen. Och kanske blir vi sorterade som goda fiskar en dag. Jag vet inte om det skulle vara om vi chansar på det. Men redan idag så får vi göra allting klart med Jesus. Och har du inte lagt märke till det förut så vill Jesus säga någonting till dig. Han skickar liksom, ni kan ju tänka oss det här brevet. Han skickar brev efter brev till oss med frågetecken. Inte för att vara liksom kryptisk, men för att han vill tala hjärta till hjärta. Han vill inte dränka dig i första hand i fina formuleringar och ord i sig. Utan han vill nå in till dig och han längtar efter ditt svar. Och vi kan ju svara med utläggningar och reservationer, men vi behöver inte det, utan det räcker med ett utropstecken som talar om att mitt hjärta är redo. Ja, då kan man ju tänka så här. Här sitter vi. Hur många är vi idag? 103? Nej, det är vi inte. 87, jag ska inte gissa ens. Jag vet inte om de flesta av oss har tagit emot Jesus Kristus i våra hjärtan. I sitt hjärta. Det kanske är så. Jag hoppas det. Men då kommer utmaningen till dig och mig som kyrka, som församling. Och det är det jag vill visionera om i 7 minuter. Är det okej? Det var ju någon form av amerikansk presentation du ändå gjorde här av predikanten. I Amerika går man ju fram innan predikanten och håller ett tal och talar om hur förträfflig den är. Det var starkt. Så här är det. Kyrkan är faderns hjärtslag i den här världen. Kyrkan, det är vi som firar gudstjänst, som tillhör Jesus. Kyrkan är Guds, faderns, sonens hjärtslag i den här världen. Ingen institution, ingen fornminnesförening eller någonting sånt där. Utan vi är ju faderns hjärtslag. Det är det här jag vill säga idag. Vi är faderns hjärtslag för den här världens skull. Det viktiga är alltså inte med kommunikation i sig vad man säger, utan vad det är som får en att säga det. Vad det är som ligger bakom. Vad man har att säga. Och vi har hjärtslag. Faderns hjärtslag. Som är avgörande i den här världen. Utan dem, om vi plockar bort kyrkans hjärtslag, så skulle det inte finnas någon framtid. Inte på grund av att kristna är väluppfostrade, utan att det är Guds eget hjärtslag som går genom dig, som går genom mig, som slår ut och påverkar den här världen. Ord är inte oviktiga, jag har sagt det förut. Jag älskar ju ord, men de kan lätt bli obegripliga. Om jag ser någon ta ett steg ut i gatan här, så är det ju inte min eventuella poetiska fallenhet som kommer att rädda den här människan från att bli påkörd. Utan det är ju min angelägenhet. Alltså mitt hjärtslag. Jag kan liksom inte bara stå och titta på, utan någonting instinktivt i mitt hjärta händer som gör att jag ropar till. Det finns någonting bakom. Någon har sagt, jag är osäker på vem, att kyrkan i stor utsträckning, och det är ju vi, kom ihåg det, idag liknar mest ett kryssningsfartyg snarare än en räddningsbåt. Det är alltså inte jag som har sagt det, jag har hört det i tredje eller fjärde hand. Kyrkan idag liknar mer ett kryssningsfartyg än en räddningsbåt. Snarare erbjuder välsmakande menyer än rädda liv. Okej. Då måste vi fråga oss, är det så? Är det så? Alltså de här hjärtslagen, ni vet det här, liksom som pulserar, som lever, som gör oss till de vi ska vara. Hur är det med dem? Är de så djupt nerbäddade i allt trivsel och pyssel och papp så att vi inte längre känner dem? För om vi känner dem, då kan vi inte stå ut med att vara ett kryssningsfartyg. Eller vad säger ni? Kan vi det? Nej. Nej. Det är ju inte bra. Det blir liksom inte riktigt. Men håller ni? Jag tycker det är en stark bild. Jag menar inte att liksom vara skarp för sakens skull. Men jag blir väldigt utmanad av det. I min egen tro och i min församling. Det är fullt möjligt att vi som sitter här idag har nått vår slutdestination och uppfyllt alla förväntningar man kan ha på en troende som egentligen bara väntar på Kristi återkomst. Men det är ju bara det att vi måste leva i de här pulsslagen. De utmanar oss och gör skillnad i den här världen. Frågan är, känner vi faderns hjärtslag i oss. Jag fick en slags vision eller bild när jag satt med den här predikan. Jag skulle vilja ta oss ner till Säveån. Vet vi vad Säveån är? Ja. Bra. Den rinner ju förbi här. Och Sävedalen, Säveån. Vi passerar över den här ån. Vi promenerar in till den. En del människor har faktiskt sin boplats in till Säveån. Vi fiskar där. Ensamma mammor bär hem, jag tänker matkassar ut med den här ån. Barn cyklar från skolan eller promenerar och pensionärer drar runt på måfå eller jag vet inte vad. Det var ju konstigt sagt. Är det någon som har mål i blicken så är det en pensionär. Förlåt. Jag är snart där. Men det händer. Livet händer. Ut med Säveån. Kan vi se det framför oss? Vi har en å som rinner fram. Med ett vatten som rinner fram. Ett slags vattenflöde. Och jag skulle vilja säga så här. För mig blev det när jag satt med det här. En bild av det här vattnet som rinner fram. En bild av Guds hjärtslag. Genom vår verklighet. Vår del av den här världen. Tänk om det är så här. Att det faktiskt i den här delen av världen. Rinner fram ett vatten som vi egentligen inte riktigt har förstått grejen med. Tänk om Gud själv är det här vattnet som vi har mitt ibland oss, år ut och år in. Tänk om det här vattnet förvandlar allt i sin närhet. En av texterna från den här söndagen är nämligen från Hesekiel 47. Där står det så här. Och det här är om templet. Och vi är i Guds tempel och vi är hans kyrka. Där detta vatten rinner ut blir allt friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Längs floden, ut med båda stränderna, ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna och deras frukt ska aldrig ta slut. Och jag ser kyrkan, jag ser Säveån. Jag ser ett vatten som rinner fram och förvandlar. Det är ju, låter ju som en beskrivning av paradiset på ett sätt. Redan idag. Där floden rinner ut kan allt leva. Längs floden går det ut liv som upprättar människor. Vårt samhälle. Och som helar och räddar och förvandlar. Alltså jag vill bara springa ner till Säveån. Och känna på vattnet. Jag skulle vilja säga så här. Jag tror att det bästa ligger framför. Ibland slänger man ur sig det där. I brist på något att leva av. Och för en människa som kämpar och sliter och lever i nöd så är det klart att man hoppas att det kommer någonting som bryter det här. Men även för den som har ett ordnat liv och hyfsat med hälsa eller vad det nu kan vara. Jag tror det bästa ligger framför. Och det här bästa som ligger framför, det är redan idag. Det är inte så att vi går och väntar och att en dag. Utan redan här, idag. Guds egna hjärtslag ska vi förhoppningsvis få utforska resten av våra liv. Tills den dag han kommer tillbaka. Och jag ska sjunga några verser på en sång om jag får göra det. Titta på mötesledaren. Men det är faktiskt en del av min predikan. Jag har suttit många gånger och känt, vad blir det av allting? Så tänker jag på mitt eget liv och saker och kring, runt omkring. Vad ska det bli av den här världen? Vad finns det för hopp? Så inser jag att jag är det hoppet. Jag är framtiden. Inte i mig själv, men genom mig så går det en puls, ett hjärtslag som kan väcka liv. Och jag tror inte riktigt att vi inser att det är så varje dag i våra liv. Men jag skulle sjunga en sång där du gärna får bara vara i bön, i ditt eget hjärta. Och lyssna efter de här hjärtslagen.
Trottoarer i solblickstad, fötterna trampar men vet inte var. Varje steg är en bön. Jag tänker att allting det ordnar sig nog. Jag kastar mig handlöst, du tar väl emot. Varje steg är en bön. Och det är du som får mig att leva igen. Vad kan jag mer begära och be när ditt hjärta slår i mig? Nu är jag din, jag vet du är min, för ditt hjärta slår i mig. Något jag har glömt, jag trodde jag drömt, att ditt hjärta slår i mig. Jag är ännu en människa i raden av dem som följde sitt hjärta när du sa kom. Varje steg är en bön. Om det var hur du sa det eller blicken som brann som gjorde mig redo, jag vet inte alls. Varje steg är en bön. Och det är du som får mig att leva igen. Vad kan jag mer begära och be när ditt hjärta slår i mig? Nu är jag din, jag vet du är min, för ditt hjärta slår i mig. Något jag har glömt, jag trodde jag drömt, att ditt hjärta slår i mig. Ditt hjärta slår i mig. Ditt hjärta slår.